Ja. Jeg er en sånn som hører veldig sjelden på radio. Jeg er en dårlig radiolytter. Men det skjer iblant når jeg sitter i bilen at jeg skrur på radioen. Og det som jeg vil dele med deg i dag, så det startet faktisk med at jeg hørte en sang på radioen. Det var en periode her i høst som jeg syntes at hver gang som jeg skrudde på radioen i bilen, så var det noen som sang «Where are you now?». Og det kom hele tiden «Where are you now?». Og jeg har jo glemt hvem som synger den sangen, det er sikkert noen kjent, men for deg som ikke er så kjent i engelsk, så betyr det altså «Hvor er du nå?». Og det sang de omtrent hver gang jeg skrudde på radioen. Og det er også det som er tema for dagens preken i dag, «Hvor er du?». Og teksten den henter vi helt i begynnelsen av Bibelen fra 1. Mosebok, kapittel 3 og vers 9. Der står det sånn: «Da kalte Herren Gud på Adam og sa til ham, hvor er du?» Vi feirer altså tredje søndag i advent, og det nærmer seg jul. Og i en av våre julesanger så synger vi at vi venter på det lille barn som i en krybbe lå. Og som troende er, som vi allerede har vært innom, adventstiden også en påminnelse om at den Jesus som kom som et lite barn i en krybbe, en dag skal komme tilbake. Og da kommer han ikke som et lite barn, men som Herrenes Herre med makt over himmel og jord. Og det perspektivet, det er iblant lett for oss å glemme. For vi er så opptatt med våres hverdag, arbeid og fritid og sykdom og plager og uroligheter og bekymringer. Det er så mye som opptar oss her på dette jordelivet, at iblant så glemmer vi at det er et annet perspektiv over våres liv. Og utover det så kan vi si at vi som mennesker, vi lever i tre ulike tidsperioder mens vi er her på jorden. Tre ulike tidsperioder som påvirker oss mer eller mindre. Og de tre perioderna, de er våres fortid, våres nåtid og våres framtid. Og spørsmålet idag är: hvor är du i förhåll till disse perioderna? För det är ju sån att alla vi som är här, vi har en fortid. Har vi levd, og hvis vi lever i dag, så har vi en fortid. Og hvis vi puster og hjertet slår her i dag, så har vi også en nåtid. Og vi har en framtid. Og disse ulike periodene, de veves inn i hverandre og påvirker hverandre, iblant bevisst og iblant ubevisst. Det kan være sånn at gode og dårlige opplevelser kan påvirke og farge våres nåtid. Hvis vi har hatt vonde opplevelser i fortiden, kan det påvirke våres nåtid. Men det kan også påvirke hvordan du og jeg ser på framtiden. Og noen henger så fast i gode opplevelser fra fortiden, at de ikke har fått med seg at toget har gått videre, fordi alt var jo bedre før. Og så er det andre igjen som bærer med seg vonde opplevelse fra fortiden, som kanskje gjør det vanskelig og utfordrende å leve i nåtiden, og som maler framtiden dyster og mørk. Og så finnes det noen andre igjen som lever så langt borte der i sine framtidsdrømmer at de ikke kobler med livet på jorden her og nu. Jeg har hørt en historie som beskriver litt av hvordan en kan se på det der, faktisk på jobb her i matpausen en gang i uka som gikk. Det var en som fortalte om en som hade varit ute på köret, haft ett tufft liv och som upplevde att nu började det att gå bättre. Han hade klart att bli fri från stoff och hade skrivit ett inlägg om det ett sted på en blogg eller på en sida på internet. Skrev om att nu följde han att han såg ett svagt ljus där borte i tunneln. Och så var det ju många där under som skrev och gratulerade, och det var fint och det var gott att höra. Och det var virkelig och lycka till. Och så var det då en av hans kompisar från den tiden han hade levt och haft det tufft, som också hade kommenterat och skrivit: det är inte ett lys, det är ett tåg. Alltså du kan se på ting på olika måter. Du kan tolka ting på olika måter utifrån vad du har upplevt och hur du ser på livet framöver. Och så har vi idag, mitt i allt det här, i våres fortid, våres nåtid och våres framtid, så har vi Jesus som säger att han är densamme igår, idag och så i evighet. Och vi läser också i Guds ord att Gud har goda tankar för oss. Alltså Gud vill icke oss något vunt. Han vill ge oss framtid och han vill ge oss hopp. Men vi må ju ärligt säga, det är inte alltid det föles sån. Det är inte alltid det vi föler att ja, framtiden den är lys och lång. Det är inte alltid vi föler att ja, vi har ett hopp om att det ska bli bättre. Och jag har den sista tiden tänkt väldigt mycket på våres framställning av livet med Gud i västen kontra resten av världen. För kursen förmedlar du Guds ord om framtid och hopp till för exempel de kristne som blir fördrevet av IS från sina hemplatser i Irak, eller till de troende i Aleppo i Syrien, eller de som blir förföljt i Nordkorea, Kina, Sudan och många andra land. I västen så blir vi skuffa om Gud icke lägger till rätte för oss så att vi får njuta det goda liv. Det vill säga att icke vi får goda jobber, om icke vi får bo fint, om icke vi kan köpa det vi önskar, om icke vi kan få spisa den maten vi önskar, vi kan dra på ferie dit vi vill. Spörsmålställningar som icke existerar för den troende som lever i Aleppo eller på flykt från Mosul idag. Som kanske i stedet ber varje morgon: Gud, kan du hjälpa oss att överleva idag? Gud, hur ska vi få tag i mat idag? Gud, hur ska vi sova nästa natt? Och vi har mycket att lära av våra trosbröder och systrar som lever under helt andra förhåll än oss. Men om det är en ting som går igen för dem, och när du läser historien och ser bakover, så är det hoppet om himmelen och Jesu igenkomst. En advent som varar hela livet. Vad var det de gamla gospelsangen handlade om som de fargade slaverna sang? Handlade det om att halleluja, Gud han ska bara öppna vägen för oss, välsignelserna ska strömma, jag ska få med nytt hus och jag ska få göra det ena och det andra? Nej, vad handlar det om? Det handlar om att en dag ska Jesus komma tillbaka och hämta sina troende från eländigheten och ta oss med till sitt rike där fred och rättfärdighet bor. Ett himmelperspektiv över livet. Vi lever här och nu, men la oss icke bli för upphängt i detta livet, för det är bara en kort parentes i förhåll till evigheten. Och det är därför som Paulus så kan se på en måte de kraftiga orden i Romarbrevet 8:18 där det står: för jag är överbevist om att lidelserna i den nåvarande tid är för ingenting att regna sammanlignet med den härligheten som ska bli uppenbart för oss. Tänk att kunna se något sånt. Lidelserna i den nåvarande tid är för ingenting att regna sammanlignet med den härligheten som ska bli uppenbart för oss eller som väntar på oss. Det är starka ord. Och Paulus vill på ingen måte förringa de lidelserna som du och jag upplever. Han var välkänt med vad det vill säga och lida. Och vi kan läsa lite om det från andra Korintherbrev för att förstå att Paulus han slänger icke ut bara de här orden som någon sån där härlighetsteolog som ja, allt går på skinne med Gud. Andra Korintherbrev 11 och verserna 24-28. Av judarna fick jag 5 gånger de 40 piskeslag på ett när. Och du som har läst hur de piskarna såg ut, som de piskade dem på ryggen med, hur de rev upp ryggen. 5 gånger 39 slag. Tre gånger blev jag hudströket. En gång blev jag steinet. Tre gånger led jag skipbrudd. En natt och en dag har jag varit i dypet. Jag har ofta varit på resor, i fara på älver, i fara bland rövare, i fara bland mina egna landsmän, i fara bland hedningarna, i fara i byen, i fara i örkenen, i fara på havet, i fara bland falska bröder, i utmattelse och sträv, ofta i sömlöshet, i hunger och törst, ofta i faste, i kulde och nakenhet. Utanom allt det andra har jag det som ligger på mig daglig, nämligen omsorgen för alla menigheterna. Han kunde sitta igen där som en bitter, grinete gammal gubbe för att Gud inte hade grepet in och räddat honom från allt det som han var utsatt för. Men han gjorde inte det. För han var inte prägad av våres västliga bilder av Gud. Där vi omtrent förväntar att Gud ska fungera som en sån där curlingpappa. Som kostar undan alla vanskligheter vi möter. Han visste att detta livet här på jorden, det är inte allt. Han visste att här i världen funkar inte ting sånt som i Guds rike. Men att vi som troende, vi är kallt till att ge världen en försmak av kursen det vill bli. Vi är kallt till att vara en motvikt mot det här jaget, efter pengar, efter berömmelse, efter nytelse som präger alla reklamer som vi blir serverat. Och för att hålla motet uppe och för att trösta alla de troende som blev utsatt för lidelse så uppmuntrar han dem till att både se på Jesus och på den härlighet som en gång väntar oss i himmelen. Hebreerbrevet 12:3 säger: se på honom. Se på Jesus som hållt ut en slik motsägelse från syndare för att dere icke ska bli trötta och motlösa i deras själar. Många sitter med onda upplevelser från fortiden som kanske präger både kursen vi ser på oss själva, kursen vi ser på andra och kursen vi tänker om framtiden. Och vi kan ha både fysiska och psykiska sår som till och med kan riste vid våres syn på Gud. Men mitt i allt detta så följer Gud med din och min smärta. För det är dessvärre sant. Det är icke allt som blir ordnat upp i denna världen. Det är dessvärre sant. Allt blir icke ordnat upp i denna världen. Och därför är det så viktigt att vi lever med en sån stadig advent i våres hjärta. En förväntning till att Jesus kommer igen. Lyft deras hjärta, lyft deras blick och då vill ting förändras. Uppenbaringen 21, verserna 1-5 beskriver det starkt kursen det kommer att bli den dagen när ting förändras. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. För den första himmel och den första jord var blivit borte. Och havet är icke mer. Och jag, Johannes, såg den heliga staden. Den nya Jerusalem kommer ned från Gud ut från himmelen. Gjort i stand som en brud, smycket för sin brudgom. Och jag hörde en höj röst från himmelen som sa: se, Guds bolig är hos människorna, och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk. Gud själv ska vara hos dem och vara deras Gud. Och Gud ska törka bort vär tåre från deras ögne, och döden ska icke vara mer, heller icke sorg, eller gråt, eller smärte ska vara mer, för de första ting är blivit borte. Så sa han som satt på tronen: se, jag gör alla ting nya. Och han sa till mig: skriv, för dessa ord är sanna och trovärdiga. Dessa ord är sanna och trovärdiga. En dag ska Gud torka bort var en tåre som du har grått i din ensamhet. Död, sorg, gråt eller smärte ska icke vara mer. Allt ska bli nytt. Och Jesus säger också i sin bön i Johannes 16:33: allt detta har jag talat till dere för att dere ska ha fred i mig. I verden ska dere ha trängsle, men vær ved gott mot. Jeg har seiret over verden. Vi söker ofta våres fred i omständigheterna, i ting runt omkring oss. Och det kan vara förståeligt och en naturlig måte att se på ting. Om bara vi får i ordning det här med huset. Om ting bara ordnar sig i familjen. När det börjar att gå bra på jobben, då ska ting falla på plats. Och plötsligt så har vi flyttat oss från en plats i nåtiden till att leva i en framtidsdröm. Om, viss, norr, då, bara det och det vill ske. Allt detta har jag talat till er, sa Jesus, för att dere ska ha fred i mig. Fred i relationen med Jesus, icke fred i omständigheterna runt omkring oss. I världen sånt som det och leve, så har vi vanskeligheter, vi har utfordringar, men vi kan likväl uppleva ett center av fred, Guds fred in i oss. Det är ett gudomligt under, men det är verkligt. Det kan ske. Det gjorde så starkt intryck på mig så jag kommer säkert aldrig att glömma det, och jag vet att jag har fortalt det för. Men då Björn Olav Thune från Saronsdal var i Kina och bland annat traff de troende som satt fängslade nettopp på grund av sin tro, så spurte han dem om det var något som de önskade att vi som bor i Norge skulle be för dem. Och jag tror att min respons ganska fort hade varit sån att jag be om att de får komma ut av fängslet. Men det var inte det de bad om. Vad de sa? Jo, de sa be till Gud. Be för oss att Gud ger oss nåde och hjälp och leve till hans ära här i fängslet. Det var ett annat perspektiv än det mänskliga. Nå av detsamma så hänvisar Jesus till det han omtrent säger: icke bli så opänkt i det här jordiska, för det är förbigående. Och vi kan läsa från Matteus 6, verserna 19-21. Där står det: samla dere icke skatter på jorden, vår möll och rust ödelägger, och vår tyver bryter sig in och stjäler. Men samla dere skatter i himmelen, vår verken möll eller rust ödelägger, och vår tyver icke bryter sig in och stjäler. För där skatten deres är, där vill också hjärte deres vara. Vad är det att samla sig skatter i himmelen? Jo, det är att leva med ett Guds rikes perspektiv för sina ögne, där vi med våra liv visar att det jordiska icke har första prioritet för oss. Hvor är du? Hvor är du nu? Känner du att du plagas av fortiden? Är det ting som har skett som du syns det är vanskligt att slippa eller att lägga bort? Eller kanske din vardag, kanske din nåtid är så tuff att det virker nästan omöjligt att se framöver och tänka på framtiden som något positivt. Är det så att du har mistat troen på framtiden? Jesus, han önskar verkligen att hjälpa oss alla till att kunna leva här och nu i våres vardag, samtidigt som vi kan få se framöver med hopp och veta att Guds tankar för våres liv, de innebär hopp. Om vi icke får uppleva det här på jorden, så är detta en parentes. Och Guds ord lovar oss att när vi kommer hem till himmelen, då ska kampen här nere vara glömt. Då vill allt bli nytt. Och jag är klar över, för jag själv smakt på det och känt på det, att det icke alltid mycket hjälp i att tänka på att jag en dag ska allt förändras. Det är inte alltid det ger tröst. Och det är inte alltid det ger hopp och följs förlösande att ja, det ska bli bättre en gång i himmelen när vardagen är tuff. Och det är därför vi tränger ett kristent fällskap, en familje med bröder och söster där vi bär varandras byrde både i bön och genom praktiska handlingar. Filippa brevet 4 ser de kända verserna 6, verserna 6 och 7, där det står sån: Vär icke bekymret för noe, men la i alla ting deras bönneämne komma framför Gud i bön och påkallelse med tacksägelse. Och Guds fred, som övergår all förstånd, ska bevara deras hjärta och deras tankar i Kristus Jesus. Oroliga tankar och ett oroligt hjärta, det påverkar resten av vårt liv. Och det kan nästan höras provocerande ut och se att vi icke ska vara bekymret. Gud skulle bara ha visst. Men sanningen är att han vet. Han ser, han vet hur du upplevde, han vet vad du känner. Han ser ditt hjärta och dina tankar. Och när vi då blir rådet om att bära fram allt i bön till Gud, så är det för dig att där är en kraftstation. Det är icke ett ritual, det är icke bara en handling vi gör för att vi ska finna på något. Det är en kraftstation som lyfter oss både när vi ber alene, men också i fällskap. Guds ord ger oss råd om att lägga våra bekymringar, lägga våra bönämne framför Gud, för det är tankelivet. Där pågår de största kamperna. Det är där som slåsskampen föregår. Om vi bara går runt och tänker och tänker, så är det lätt att tappa den kampen. Men om vi går till Gud, så kan vi uppleva att vi får kraft till att hålla ut. Kanske vi delar det med någon trossösken, blir det ändå lättare att bära det samman. Dere ska ha fred i mig, sa Jesus. Och vi läste att Guds fred som övergår all förstånd. Alltså det kan vara en fred som upplevs när det verkar mänskligt sett rent idiotisk och upplever fred. Hon kan tänka att kursen kan någon följa ro i detta. Men Guds fred övergår all förstånd. Hos Jesus kan vi få uppleva en fred och en ro som både hjälper oss att försona oss med det som har skett i fortiden. Som också hjälper oss att hantera det som vi står i nåtiden. Och som faktiskt ger oss hopp för framtiden. Amen. Vi ska be sammen.